Ja, det här med att höra Guds röst, det börjar ju någonstans med att Herren kallar oss. Att det är Herren som tar första initiativet. Och jag tänkte läsa från första Samuelsboken, kapitel 3. Det handlar om profeten Samuel. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: Jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte Herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa: Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: Gå och lägg dig, och om han ropar på dig så säg: Tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Samuel svarade: Tala, din tjänare hör. Som det står här i texten så står det så här: Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Det är liksom själva inledningen till att Herren ropar på Samuel. Herrens ord var sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Egentligen som jag tänker att det ser ut lite i Sverige idag. Herrens ord var sällsynt och profetsyner är inte så vanliga. Men då, mitt i den här situationen som kanske är ganska andligt torr, så griper Gud in och kallar den här unga mannen Samuel. Och det står också att Samuel kände ännu inte Herren. Han kände honom inte än. Men Gud tar första initiativet och ropar på honom. Och i det här fallet så förstår han ju inte att det är Herren, eftersom han inte känner honom än. Så han springer till Eli och tror att det är han som ropar. Och så tycker jag i alla fall att det har varit i mitt liv, just det här med att lära känna Guds röst. Att vi behöver varandra för att se att det är Gud som talar. Att man har kanske gått omkring och liksom inte riktigt vetat att det är Gud som talar. Men att i en grupp eller en bönegrupp där man har samlats, och så kan, har det kommit ibland folk till mig och sagt: Ja, men det där du bad, det var precis in i mitt liv. Liksom. Jaha, var det Gud som ledde mig? Alltså att på något sätt i gemenskapen så kan vi också hjälpa varandra att se att det är Gud som ropar på oss och talar till oss. Och här är det ju faktiskt så att Eli, om man läser lite tidigare, så är inte han den bästa ledaren. Han låter sina söner bara gå på och ja, det är inte det bästa andliga ledarskapet, men ändå så kan Eli få vara en liksom pusselbit i Samuels liv och visa att det är faktiskt Herren som ropar på dig. Så här börjar alltså äventyret för Samuel, att han svarar också: tala Herre, din tjänare hör. Och den inställningen tror jag vi verkligen behöver ha med oss, att också säga till Gud: tala Herre, din tjänare hör. Att han älskar när vi kommer och med öppna händer inför honom och säger: kom med det du har. Och det är också det vi tänker med de här helgerna, att vi har inte så mycket liksom eget att leverera eller prestera, men vi tror att Herren har mycket för oss. Så tala Herre, din tjänare hör.
Ja, jag tänker så här att man får utgå lite från sig själv, tänker jag, det personliga. Och när det gäller, jag tänker att i mitt liv har det ju inte varit så att Gud talar med en röst hela tiden. Om han har gjort det i ett liv, så tänker jag, det var ju fantastiskt. För då borde man ju höra och vara där man ska vara. Men ibland så tänker jag att Gud leder på olika sätt. Men en sak måste jag säga, att när det verkligen har varit viktigt i mitt liv och det har varit stora avgöranden som ska göras, då har alltid Gud varit trofast. Och på ett eller annat sätt, kanske inte med röst eller andens ledning och med bekräftelse utifrån, att han kommer på många sätt att både bekräfta det han har sagt till dig och utifrån. Så jag tänker, Gud är som vilken far som helst. När det är någonting viktigt så ser han också till att vi får höra det på ett mycket mer noggrannare sätt. Men sen i de dagliga, vardagliga, så tycker jag att många gånger man får känna andens ledning. Man känner att man får en tanke eller en känsla, och ibland bara common sense av det som står är andens frukter: vänlighet, frid, och när vi vandrar i kärlek, då vet vi att vi är i Guds vilja. Common sense, vad betyder common sense? Just det, sunt förnuft. Så här, sunt bonförnuft brukar man säga så här. Ja. 1 + 1 = 2. Ja. Så jag tänker att även om att man har alla de här olika aspekterna som Gud kan tala, så tycker jag ändå att man alltid ska förvänta sig varje dag att Gud ska tala. Men jag tror inte att man behöver låsa sig att han ska tala på ett visst sätt, för då kanske man missar om man nu talar på ett annat sätt. Och jag vet inte, men ibland brukar jag blev kristen när jag var 18. Och när jag säger det här så tänker jag, oj vad det låter konstigt. För när Gud talade till mig första gången så spelade jag fotboll. Och jag spelade för Småland. Och jag var 16 år. Och vi spelade mot Öland. Och det var min sista match. Och mitt i fotbollsmatchen så hörde jag Guds röst. Och jag tänkte, va? Men jag visste ju att det var ju inte jag. För det var inte så positivt nämligen. Så det var ingen tanke som jag själv skulle tänka. Utan det var en korrigering. För jag hörde att Gud sa, det kommer bli tufft framöver. Och jag tänkte, okej. Och det blev tufft. I 2 år blev det tufft tills jag blev kristen när jag var 18. Och jag glömde aldrig det, för när Gud talar i en människas liv, även om de är där ute och inte känner Gud och är långt borta, så vet man liksom att det är Gud. I alla fall så var det för mig. Jag visste det, att det var han. Och sedan så när jag var 18 så fick jag uppleva Jesus på korset, att han hade dött för mina synder. Så då fick jag se det och höra det på ett annat sätt. Och det kunde jag aldrig glömma sen. Och då fick jag se det i en bild. Att Jesus faktiskt, jag, innan dess brukar jag alltid bara be Gud, Gud, Gud. Jag brukar vara i mitt rum där i Småland, be Gud, 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 Gud varje kväll, Gud, Gud, Gud. Jag var som man kallar en sökare. Men jag satt aldrig dit Jesus. Jag förstod inte det här med Jesus, att Jesus hade med frälsningen att göra. Så då fick jag se konkret att en bild framför mina ögon. Suddigt visserligen, men jag såg att det var Jesus på korset. Och så fick jag uppleva syndernas förlåtelse. Och då visste jag, det är Jesus som gäller. Han är vägen till Gud. Så jag fick uppleva det konkret. Och det har också naturligtvis tagit konkreta konsekvenser. Men när jag tänker då hur det är när man går så här i det kristna livet och vill höra Guds röst, så tänker jag att det kan vara tre olika punkter som kan vara viktiga. För det första kanske att förbereda sig. Om man tänker att man tar en tid. De här två månaderna ska jag ta och försöka förbereda mig och ta emot vad Gud vill säga. Det är ju inte alltid att vi givet är beredda på det. En del tar ju ett år, till exempel går i bibelskola. Och tänker, det här året ska jag ge till Gud. Jag ska liksom göra mig tillgänglig. Och då handlar det ju inte om att Gud måste tala nu. Liksom, utan jag ger det här året. Och för att vara tillgänglig till Gud. Och liksom kanske komma till den punkten. Vad vill du med mitt liv, Gud? Och den kan ju då gå stegvis och successivt. Och sen så kan man ju få växa fram i de här stora livsbesluten. Genom att ge honom en speciell tid. Det kan vara ett år i bibelskolan. Men det kan också vara kanske, det här är ett viktigt beslut jag vill fatta, Herre. Jag lägger den här månaden till dig för det här. Och då tar man liksom en konkret tid. Och den andra, det är ju också att få faktiskt utforska Guds vilja. Jag tänker att det går lite i samma. Att man inte behöver känna att det är så svart och vitt. Nu eller aldrig. Utan att det här är någonting jag kanske känner att Gud vill. Men jag får också stiga ut och prova. För vi vet ju att i den kristna tron så handlar ju allting om steg av tro. Vi får ju aldrig en A4 svartvit faxad. Det här är exakt vad Gud vill i ditt liv. Jag har aldrig hört någon som har fått det i alla fall. Det vore ju enkelt så. Men någonstans så måste man ju ta ett steg i tro då. Och då tänker jag att det kan vara hjälp att tänka, nej, men jag ska utforska det här. Och i de här tronsteg så kan man ju få se, jo, men det här var Gud. Det här kan jag gå vidare på. Eller så kan man se, jo, men en bit av det här var Gud. Men det finns andra bitar som jag kanske inte ska gå vidare med. Men att jag ändå kan gå vidare med de här. Det tänker jag att utforskande av Guds vilja. Att man faktiskt, att det finns den friheten. Så det behöver inte vara så här svart och vitt nu eller aldrig. Utan man känner, ja, men det här steget tar jag, okej, det var inte av Gud. Och då är det ju fantastiskt, då har du i alla fall utforskat det. Då behöver du inte gå omkring och tänka, gjorde jag fel, gjorde jag inte. Jag prövar i alla fall. Så att vi inte känner att vi behöver bli helt så här. Ibland blir man ju så här så pressad, man tänker, så att man gör ingenting till slut. Det kan bli så här prestation i det här också. Och då tänker jag att nåden räcker alltid när det gäller de här besluten. Och är man kristen och vill följa Gud, då tänker jag att det finns ännu mer nåd. Därför att han vill ju det. Och han vill visa oss. Så att jag tänker de här stegen som vi får uppleva på vägen är viktiga. Och att ge Gud tid och ge dig tid. För det kan ju vara så ibland att din vilja och Guds vilja är inte alltid automatiskt. Har ni märkt det? Det är inte alltid automatiskt vad du vill, vad Gud vill. Det har inte varit så i mitt liv i alla fall. Men då finns det också en tid att få liksom komma in i den tilliten att Gud vet bäst i det här och jag ska få överlåta mig det här. Ta emot mer av Guds kärlek också så att vi vet att han leder oss alltid rätt och han vill alltid vårt bästa, tänker jag. Han leder oss alltid rätt och han vill oss alltid det bästa. Så jag tänker när vi tar steg i tro så är han där. Han är alltid där och han vill visa oss på vägen. Och precis som jag tror Maria sa, han leder oss när vi går bedjande fram. Och den tredje är, som kom på mitt hjärta när det gäller att höra Guds röst. Det var ett beslut som jag skulle fatta. Jag var lite orolig och ängslig för just den biten. Så jag sa ja till någonting. Därför att jag kände att det skulle lösa den här situationen. Men så kände jag att den heliga ande uppmanar mig. Är du ledd av mig nu? Eller är du ledd av din oro och ängslan? Och jag var ju tvungen att erkänna här. Jag är inte ledd av honom. Utan jag är ledd av min oro och ängslan. Och det kan man ju pröva när man gör ett beslut också. Att är jag ledd av anden nu? Eller är jag ledd av det som oroar mig? Är jag ledd av min ekonomiska situation? Är jag ledd av att ha det tryggt? Är jag ledd av att vi ska ha en trygg lösning? Det kanske inte alltid är Guds lösning att ha en sån här svensk trygghetslösning. Utan han kanske utmanas lite grann att gå in i någonting som han säger. Så lägger han alltid till rätta om vi är ledda av anden. Och det här har varit en viktig lektion för mig. För när han säger någonting så kanske du måste ha din tillit till honom också. Att alla de här andra bitarna, ekonomin och så, kommer han förse med. Men det kanske inte ligger på plats alltihopa. Men ändå känner du det här vill Gud. Och då tror jag faktiskt att när vi vågar gå med Gud och inte bortse från de här andra sakerna, att de andra bitarna faller på plats. Men här kommer ju tron och tilliten in. Och det är inte alltid så bekvämt. Men det gör gott. Och det har bra resultat, för då får vi vara med och vandra i tro och ta de här besluten. Så det vi uppmuntrar dig, nu har delat tre saker som kom, som kändes viktigt att dela.
Så avsätt tid och våga prova. Där du får och följ i tro och tillit på att Gud har en väg även när det innebär risker. Ha en plan men var öppen för korrigering. Är min nästa punkt, Apostlagärningarna 16. Jag vill skicka med er att läsa Apostlagärningen med de här glasögonen om hur anden leder. För det är en bra bok för äventyret med anden, att gå med Gud i vildmarken. De har ofta tankar om vad de ska och sen så blir det som anden vill. Alltså man, ja. Så här står det, Apostlagärningarna 16:6. 16:6. Och det är Paulus och gänget som är på vandring här. Sen tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Det låter som att de hade en tanke om att gå till Asien. Men de tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att genomföra den planen då. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Och då får de genom Mysien ner till Troas. Och på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Så två stängda dörrar och sen en tydlig ledning. Och jag tycker att det är en bra bibelförankring på det som Annika just delade. Att när vi lägger saken i Guds händer så kan det bli lite annorlunda. Men vi får lita på att han leder oss. Där vi går bedjande fram.